Du lyssnar på I skuggan av en lögn av Marianne Jeffmar, uppläst av mig Gunilla Leining. Vem känner väl sina brott och sina hemliga missgärningar? Ur Friedrich Dürrenmatt, med brott benådad. Det var då allt elände började. Prolog. Den döda låg i en klippskreva i närheten av Eva-graven. Hon var kortväxt och bred över axlar och höfter. Hennes svarta hår var klippt tvärs över, ojämnt som om hon gjort det själv med en slö kökssax. Kindknotorna var framträdande och läpparna tunna. Benen med de kraftiga vaderna var korsade. I sina små knäppta händer höll hon en björkvidja formad som ett kors. Hon var helt påklädd. Bara händerna saknade skydd mot kylan. De skinnvantar hon burit låg som en kudde under hennes huvud. Samen Aslak fann henne en dag i mars. Han hade varit uppe på fjället och vittjat några ripsnaror. Han var nöjd med bytet. 5 ripor som han stoppat ner i den rymliga ryggsäcken. På väg ner från högrensvålen fick han för sig att ta en sväng förbi Eva-graven. Han hade inga ripsnaror där. Det var bara ett infall. Men Aslak hade lärt sig att ta tillvara sina infall. Det hade hänt förr att han gjort fynd när han låtit tankarna vandra. Just som Aslak kom fram till Eva-graven började skoten skorra och hacka. Han blev tvungen att stanna och titta efter så det inte hade blivit något allvarligt fel. Hans skoter var inte den allra modernaste. Han hade länge funderat på att köpa sig en ny. De skotrar som stod i blänkande rader utanför baggårdsreceptionen nere i mässlingen och lockade turister hade länge stuckit honom i ögonen. Men han hade inte haft råd med den investeringen, inte ännu. Först måste stugan tätas och skorsten lagas. Inte en vinter till i det draghålet hade han lovat sig själv och inte en vinter till utan en kvinna. Att han haft otur hittills berodde på stugan, det var han säker på. Vilken kvinna vill ha reumatism i fästmögåva? Några snygga möbler skulle inte heller skada. En skön soffa, ett par fåtöljer, kanske en tv. Jävla turister, mumlade Aslak och tog sig en bit falukorv ur ryggsäcken. Medan han väntade på att det starka termoskaffet skulle svalna gick han bort till ripkallhögen för att uträtta sitt behov. Om det inte var för turisterna hade han inte kunnat ställa sig bredvid skoten. Men man får lov att akta sig, tänkte han. De har tillräckligt många fördomar mot oss samer ändå. Som om de skulle vara bättre själva. Han hade nog sett både 2 och 3 turister ställa sig och pinka rätt ut i skidspåret. Aslak såg kvinnan nästan genast. Han blev stående länge vid hennes kropp och mindes. Det var hon, kvinnan han träffat på midsommardansen i Ljungdalen och förälskat sig. Anna Sara hade följt honom hem till stugan och de hade legat vid varandra i hans smala väggfasta säng på den sönderlegade resårmadrassen. Men på morgonen hade hon gett sig av. Det var knappt hon gett sig tid att dricka morgonkaffe. Han hade förstått på hennes min, mer än på hennes ord, att hon tyckte att han hade det fattigt. Ändå hade hon varit så med hon också. Hon om någon borde ha begripit. Men nej, en same bör äga renar. En same utan renar är ingenting. Han hade inte orkat förklara. Han hade dragit historien allt för många gånger redan. Så många gånger att han till slut fått svårt att tro på den själv. Inte river vargen en hel renjord. Och inte har en renägare sina djur oförsäkrade. Ibland fick han för sig att han drömt hela historien. Att han aldrig ägt några renar. Att han fötts fattig och skulle så förbli. Aslak var väl förtrogen med döden. Att Anna Sara inte varit död många timmar var tydligt. Det enda som hänt henne efter döden var att ett och annat djur varit framme och nafsat på henne. En räv eller en mård, bestämde han sig. Renlaven som hon haft som täcke hade räven också släpat iväg med. Ja, Anna Sara såg ut som om hon sov. Fridfullt, tänkte Aslak. Det är nästan som man blir avundsjuk. Han bredde över kvinnan ett nytt lager renlav och lyckades få igång skoten. Nu fick han ge sig iväg ner till Funäsdalen och polisanmäla. Han vågade inte annat. Även om han helst hade velat klara upp.